Dejligt, kan man säga dejligt? Det är dejligt. Det är dejligt att få vara här. Att få se alla era fina ansikten. Tack att jag fick komma. Jag och min älskade fru och min broder Jonas. Härligt att få börja dagen med ett kallt bad. Vi har skakat hand, jag och Janne, att han ska ta kallt bad också. Det kommer förändra hans liv. Jag ska börja med att bara be en kort bön. Vi bara böjer våra huvuden, så ska jag bara... Himmelska Fader, jag bara tackar dig. Jag tackar dig att vi får vara här tillsammans den här söndagen. Jag tackar dig för alla som har kommit hit. Att vi får komma med öppna hjärtan för vad du vill ge oss idag. Heliga Ande, vi bara ber att du kommer och fyller alla oss här med de behoven vi behöver. Jag ber att du öppnar våra hjärtan, våra ögon och våra öron för vad du vill säga till våra liv idag. Välsigna alla som är här idag. Jag ber också om all distraktion och allting som tynger människor idag ska bara få brytas just nu i Jesu Kristi namn. Och vi bara låter dig få vara i centrum, Jesus. Vi älskar dig, vi prisar dig. Och vi lägger den här fina stunden i dina händer i Jesu namn. Och alla sa amen. Amen. Idag har jag en av mina favorittitlar för en favoritpredikan som jag gillar att predika mycket om. Och det är en galen tro, crazy faith. Och det är någonting som vi behöver aktivera i våra liv. Så min bön idag för oss alla är att vi ska aktivera en galen tro. Att vi ska be Herren att hjälpa oss att få en galen tro. Och då har jag en teori. Min teori, den kanske inte alltid är rätt. Men jag har i alla fall fått det. Jag fick en uppenbarelse för 5 år sedan. När jag då fick mitt liv förvandlad av Jesus. Jag levde ju som tungt kriminell över 20 år. Och så satt jag över 10 år i fängelse. Och har gjort alla möjliga brott, allt från liksom det ena till det andra. Men så fick jag ett möte med Jesus som totalt vände mitt liv 180 grader. Och då var det någonting som var väldigt viktigt för mig. Det var att inse att det var 100% Jesus varje dag som gällde för mig. För att kunna gå det här stabila livet. Och då behövde jag också aktivera, inte bara en vanlig tro, utan jag fick gå i en galen tro. Och jag fick se de första 5 miraklerna som Jesus ville liksom ge mig till mitt liv. Han sa till mig, om du ger mig 100% bett så ska jag ge dig ett liv av mirakel och under. Helt underbart, eller? Det är ett löfte från Herren. För dig och mig. Och idag ska jag då tala om aktivera Gud en galen tro i mig. Amen? Amen. Sover vi här eller är vi vakna? All right, bra. Ni bara, okej, galen tro. Det är ju så, vi är galningar. Vi ska vara galningar för Jesus. Och då ska jag direkt hoppa in i en bibelord då. Som i Markus kapitel 4, vers 34-31, så ska jag läsa. När det blir kväll sa Jesus till sina efterföljare, kom så åker vi över till andra sidan sjön. Då lämnade de folket och åkte över med båten där redan Jesus satt i. Flera andra båtar följde också med. Men när det kom en bit ut blåste det upp en våldsam storm. Höga vågor slog in i båten så att det nästan fylldes upp av vatten. Jesus själv låg och sov i båtens akt med huvudet mot kudden. Det är Jesus, han vilar i stormarna. Det finns ett väldigt starkt budskap här. Det är att det ska vi komma till snart. Men i vilken storm som än sker i våra liv så ska du aldrig glömma en sak. Det är att Jesus är med dig i båten. Amen. Jesus själv låg där och sov under akten med en kudde. Men hans efterföljare väckte honom och ropade förtvivlade. Mästare, mästare, märker inte du att vi håller på och sjunker? Och då reste han sig upp. Och lyssna till det här nu. Och han talade strängt. Ordet strängt är väldigt viktigt där. Till vindar och sjön och sa, tig vår tyst. Och genast så la sig sjön och det blev alldeles lugnt. Sedan frågade han sina lärjungar, varför är ni rädda? Har ni fortfarande svårt att tro? Förskräckta sa de till varandra, vem är han? Till och med vindarna och sjöarna lyder honom. Det är Jesus. Något viktigt i det här som vi ska ta med oss är att vilken en storm som blåses upp i våra liv så får vi aldrig glömma att Jesus är med dig i båten. Och just där, tillbaka till det här att tro. Då sa han ju till sina lärjungar, har ni fortfarande svårt att tro? Ja, det är livet. Vi har svårt att tro. Ibland så tvivlar vi liksom på oss själva. Vi tvivlar på vad Gud kan göra i våra liv. Men viktigt att aldrig fastna i det där tvivlet. Man måste liksom slänga kallt vatten upp och säga vakna. Nej, vänta nu. Här står det ju att Jesus har sagt att han är med mig. Han kommer aldrig lämna mig in till tidens slut. Jag ska stå på vad han har sagt, inte på mina känslor eller mina omständigheter. Där brottas vi oftast, det är mina känslor och omständigheterna. Eller ska jag stå på vad Gud har sagt? Vad Jesus har sagt över mitt liv. Vad han har, vad, inte bara vad han har liksom sagt, utan vad han har lovat mig. Det är ett löfte. Det är inte när jag skulle, om jag skulle lova Jonas imorgon klockan 4:30 så plockar jag upp dig. Jag kan komma en halvtimme för sent. Det är jag. Men jag kan garantera att Jesus kommer vara där prick. Och till och med innan. Det kan vi garantera oss. Det är ett löfte och vi kan lita på honom. Och min teori här nu som jag fick. Jag fick en uppenbarelse och då fick jag se tre olika käcklor. Och de käcklorna så stod det, första stod tro, så står det tro. Och den andra så stod det råtro. Och den tredje så stod det galen tro. Det var de här tre nu, så följ med mig här nu. Så att, då är det en liten utmaning som vi också själva, vart är jag någonstans här? Det är en tro då läser jag ska läsa upp två olika saker då. Den första tron då. Första tron är när du blir frälst eller när du har fått möta Gud och du tänker, det här funkar. Jag vill ha mer av det här. Det är att gå i en tro. Så finns då råtro, det är när man börjar gå i det. Man bara förstår, okej, jag kan nog lägga min händer på de sjuka och de kan bli friska. Och jag kan våga stå på Guds ord. Då börjar man gå lite råtro. Och sen har vi då den här galna tron. Crazy faith. Den här tron då när Jesus ställde sig upp på båten och bara strängt talade i stormen. Och han sa till den, tig var tyst. Han ställde sig upp och talade strängt, bestämt. Utan att tvivla eller tveka en sekund. Så sa han till stormen, tig var tyst. Det där är galen tro. Och jag har fyra andra bibelord som jag ska dela med er idag. Den första är Matteus som vi läste upp 4, vers 34-31. Och sen andra är Markus, förlåt, Matteus 9, vers 21. Om den blödande kvinnan. 12 år så blödde den här kvinnan. Och på den tiden så vandrade hon i en utanförskap. På den tiden så var det, hade du sjukdomar eller hade du liksom spetälska eller om du hade en blödning här, så var du tvungen att skrika ut till vilken en plats du gick in i, så måste du skrika ut oren. Så om jag kommer in i en by då, så måste jag informera byn om att jag är oren, jag är smutsig, jag blöder, jag är sjuk. Annars kan de liksom sätta mig i fängelse eller så kan sätta dem i en avlägsen plats. Så min skyldighet då, om jag har blödningar då, som den här kvinnan hade 12 år, så var hon konstant tvungen att påminna alla. Oren är här, oren, smutsig. Jag är här nu, så att ni vet. Och då ser ju alla, då måste de backa ifrån henne. Och hon är här nu, så då måste vi flytta på oss här nu. Och hon levde så här i 12 år. Och hon la en förmögenhet, allt hon hade, på att läkarna ska hjälpa henne. Så får hon höra om Jesus. Att Jesus åker runt, eller går runt, och helar människor. Blinda får ny syn, döva får höra, lama ställs upp och gå. Så fick jag en bild, en liten, jag brukar få visioner oftast när jag läser ordet, så får jag se en bild i mitt huvud hur ungefär det såg ut. Hon satt där i sitt lilla kök och var helt förtvivlad. Så får hon höra om Jesus. Så får hon höra att han kommer förbi hennes by. Och hon sitter och tänker där. Det där är min räddning. Tänkte jag att hon kom till besinning och hon sa, bara om jag rör hans manteltopp så kommer jag bli frisk. Ingenting annat har hjälpt. Och tänk dig nu då, den här kvinnan har mer eller mindre varit utstött från samhället. Så då får hon se Jesus komma till den byn. Hon sitter i sin lilla hydda där och så ska hon hitta ett läge där hon ska springa igenom folkmassan och röra hans manteltopp. Och då fick jag se en liten bild i mitt huvud. Hon går ut från sitt hus och det är packat med folk. Och Jesus, vart den än går så är det många människor som omringar honom. Han kunde inte gå någonstans. Och så hur ska hon då, genom hela den här folkmassan, ska hon bara förröra hans manteltopp. Och hon bryr sig inte, hon tänker, bara om jag rör den så ska jag bli frisk. Crazy faith. Galen tro. Och hon börjar brotta sig igenom människorna där. Hon bryr sig inte om dem. Och hon kommer hela vägen fram och så får hon bara röra hans manteltopp. Och genast så står det i ordet att kraft gick ut Jesus. Kraft gick ut Jesus. Och han vände sig om och så sa han, någon har rört mig här. Då. Någon har rört mig. Så kan vi läsa där att lärjungarna är alltid så smarta. Så ska de säga, Det är klart Jesus, alla har ju rört dig här ju. Du är mitt bland människor. Han sa nej, det här är annorlunda. Det fanns ett tro, inte en vanlig tro utan en galen tro aktiverad till den där människan som rörde Jesus. Och genast gick du i kraft. Och så står det längre ner att dina synder är förlåtna, sa hon. Så fick hon gå där, han fylld med en ny frälsning i sitt liv. Amen. Just att han såg henne. Andra jag vill läsa här ifrån Matteus kapitel 8:8. Och då är det om den romerska soldaten då. Officeren. Som officeren sa till Jesus. Då sa han till Jesus här att: Herre, jag är inte värd att du kommer till mitt hus. Och då ska jag spola tillbaka lite vad som hände. Det är en romersk man. Som är en officer då. Som är höguppsatt. Han har en betjänare. En tjänare hos honom som är sjuk. Väldigt sjuk. Döende sjuk. Och samma sak där så var han inte som vilka som helst. Han förstod ordningen. Han förstod auktoritet. Han själv visste. Om jag sa då till en av mina soldater, gå dit, hämta honom, lämna här, så lyder de honom. Och den inställningen hade han att vem Jesus var framför honom. Han fattade. Därför sa han, jag är inte värdig att du kommer hem till mig. Utan säg bara med ett ord så kommer dina ord och hela min tjänare. Jag ska läsa här vad det står i 8:8. Det står så här. Som officeren sa till Jesus, men Herre, jag är inte värdig att du kommer in i mitt hus. Säg bara ordet så blir min tjänare frisk. Och det här är någonting som också är väldigt starkt. Det är inte ofta Jesus blir chockad i Bibeln, eller hur? Här står det att Jesus blev mycket förvånad. Tänk vad underbart att med våran galna tro förvåna Jesus. Det är crazy, crazy faith. Jag la in två crazy där i början. Och han var inte ens en man som följde Jesus. Han såg honom på avstånd. Han sa de orden vi ska skrika ut. Säger Jesus, bara dina ord kan hela. Och jag går i det. Han sa då till människorna. Jesus blev mycket förvånad och vände sig tillbaka till sina följare och sa. Jag försäkrar er att jag inte har sett en sån här stark tro hos någon bland Israels folk. Sen när han gick hem och officeren så hittade han sin tjänare frisk. Stod och väntade på honom. Amen. Det här stärker mig när jag läste det här. Första gången jag läste det här. Jag sa, det här är galen tro. Och jag fick den här predikan för 5 år sedan. Jag hade ingen aning om att det fanns tro och rå tro och galen tro. Men nu vet jag att det finns. Och för oss att aktivera det, be Jesus, snälla fader, jag behöver den här galna tron. Jag behöver det. Och tvåan, det var tvåan. Trean då, vi ska gå till tre. Tredje bibelordet som jag vill dela med er. En liknelse av en galen tro. Det är Lukas 5:18. Och det här är en av mina favorithistorier. Liksom. Bibelstories här. Det är 4 män. Som ser en man. Och i min hjärna så ser jag då. 4 bröder som ser en annan broder. Som är förlamad och inte kan gå. Samma sak där så hör de att Jesus. Får lama och ställa sig upp och gå. Vad gör de? De bär sin broder. Jag vet inte hur många mil eller hur många kilometer. Men de bär honom en lång bit. Om vi bara tar med honom och lägger honom framför Jesus. Så kommer Jesus hela honom. De bor honom. Hela vägen dit. Och när de kommer fram så vad hände? Då var Jesus inne i ett litet hus. Och det var omringat av människor. Så det var omöjligt att ta in deras broder in till Jesus. Och nu kommer det här genidraget nu. Nu kommer crazy faith. Kreativiteten fram. Den ena brodern, vi kallar honom Kalle. Kalle är lite smart i huvudet. Han säger, vet du vad? Vi gör en stege. Så klättrar vi upp på taket. Så gör vi hål i taket. Och när vi har gjort ett hål så hissar vi ner honom framför Jesus. Då stör vi inte honom. Men då lägger vi han framför honom. Och jag satt och tänkte på det här bibelordet. Jag tänkte så här, wow. Vilken kreativitet. Vilken engagemang. Och vilken tro. Ni måste förstå en sak. Det här är 2000 år sedan. Att liksom göra en stege upp till ett hus. Och hur vet jag om ens taket håller? Så står det så här att de hissade ner mannen framför Jesus. Hissade ner. De måste ha 4 rep på varje sida. Det är balans. Det är uträknat här nu. Och står där uppe att jag måste kombinera med mina vänner. Och så ska jag hissa ner honom framför Jesus. Jag ska läsa det ordet. Då säger det kom nu några män som bar en lam man på bår. De försökte komma in med honom och lägga honom ner framför Jesus. Men när de såg folksmassan. Så skulle det inte ha kommit in på något sätt. Men då gick de upp på taket och firade ner honom på båren mellan balkgrenarna. Mitt framför Jesus. Jag vet inte om ni förstår vilken galen tro det här är. Alltså. För mig, jag är en gammal bankrånare. Jag har rånat banker. Jag har gått från tak. Det är svårt. För 2000 år efter. Jag har misslyckats och lyckats. Och vi har sågat hål och vi har klättrat ner och vi har gjort massa sådana. Jag ska berätta det ikväll. Men ni måste förstå, det här, nu är det människa de bär. Tänk dig om den andra skulle tappa. Då skulle de tappa Jesus. Eller tappa han på Jesus. Jag som är ny i min tro då fick massa bilder. Jag tänkte så här, vilken engagemang. Och det är bara tron där nu. Kreativiteten är att vi behöver göra våran del. Då hämta och lägga det framför Jesus. Amen. Det du går och bär på ditt liv, vad den är, om du har en bror, syster eller om du har en vän till dig. Eller om du har en dotter eller om du har en son som brottas med missbruk, kriminalitet, det spelar ingen roll. Lägg honom eller henne framför Jesus. Så kommer Jesus göra verket. Amen. Det är en galen tro. Vi kan bära våra syskon, vi kan bära våra medmänniskor. Men vi måste våga lita på Gud. Att han är villig att göra arbetet. Men är du villig att göra tron? Att gå i den tron? Att bära någon i bön. Att inte ge upp. Proklamera det Herren har lovat. Och han säger då, Jesus såg deras tro. Han såg deras tro. Tänk dig Jesus står där i huset och bara vet, undervisar. Så kommer det en man bara hissandes ner framför honom. Man tänker lite. Och bara, han tittar upp på dem. Han bara, ni har tro, säger han. Och tittar upp. Och vad hände? Han helade mannen. Och sa, dina synder är förlåtna. Och tänk dig den konversationen de där fem grabbarna hade på vägen hem. Han kan gå. Vi behöver inte bära det längre, broder. Såg du? Han talade till mig. Han såg oss, ja. Och nu springer de hem tillsammans och de berättar vidare evangeliets kraft. Och just att vi måste vara som barn inför Herren. Vi kan inte vara för vuxna. Vi är inte vuxna. Inför honom är vi hans barn. Vi måste ha ett barnahjärta. Ödmjuka oss. Och se de här sakerna. Liksom, pappa Gud, jag behöver dig. Hjälp mig att få en galen tro. Hjälp mig att se det du vill att jag ska se. Hjälp mig att öppna mina ögon för människor. Alla de här sakerna. Vi måste ödmjuka oss. Vi måste vara som barn. Jag tittar på de här fyra då männen. Jag ser så här, wow. Att de bärde honom hela vägen dit. Utan de har ingen aning om. När de kom fram dit så var det såklart massa människor. De kunde inte komma in, trodde de. Men de gav inte upp. De kom på en galen idé att göra en trappa upp ur ett hus. De vet inte ens om taket håller. Inte de med det så gör de ett hål och hissar ner honom. Men det betalade sig. Syndernas förlåtelse, frälsningen, helandet. Ser ni var jag går någonstans med det här? Vi behöver göra våran del och det är att gå i en tro. Liksom. Att gå i en galen tro. Herren har en plan för var och en av oss. Det står också så här i Galaterbrevet kapitel 6, 2-6 så står så här. Bär varandras bördor. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Det är behaga Gud när vi bär varandra och varandras bördor. Den som tycker sig vara något fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sin egen gärning, då kan han med sin stolthet för sig själv. Och framför sig med andra. Och var och en ska bära sin egen ryggsäck. Att vi ser varandra med Jesus ögon är viktigt. Att be honom att vi får den hjälpen vi behöver. Så att vi kan gå fram, utvecklas, växa i våran tro, slipas, formas. Jag hade en fantastisk genombrott i mitt liv. Vem Jesus var för mig. Alltså genombrottet var att jag fick en ny bild om vem Jesus var. Och det var när jag satt i ett säkerhetsanstalt. Jag sitter 2 år i en bunkeravdelning. I en säkerhetsavdelning där jag inte kan gå någonstans. Om ni frågar mig varför så finns det många anledningar. Men jag satt där nere som en av de värsta fångarna i Sverige. Hade rymt det väldigt våldsamt, fylld av hat. De var tvungna alltid komma 4-5 liksom, för att gå in i min cell. Och då var det en pastor som kom till mig, knackade på min dörr en dag. Så sa han så här, hej Bets, jätteglad var han. Irriterande var jag alltid med. Jag tänkte, vad fan alltid så glad för? Han sa, Jesus älskar dig, sa han till mig alltid. Och jag blev väldigt arg inombords. Vad snackar han om? Och Gud har en plan för ditt liv, sa han. Så stängde han dörren. Och så sitter jag där inne, 23,5 timme inlåst. Och så tänker jag så här, om jag får tag i honom. Jag var så arg inombords. Men jag kunde inte liksom fastna i den tanken. Och sen kom han tillbaka veckan efter igen. Samma sak. Knackade han och sa, hej Bets, hur mår du? Jag bara, vad tror du? Hur tror du jag mår? Jesus älskar dig. Han har en plan för ditt liv, sa han. Och så stängde han dörren. Tänkte, han måste skoja med den här människan. Tredje gången igen. Och du vet, så kom han veckan efter. Och så tänkte jag, nu får du inte säga det, sa jag till honom. Och då sa han någonting helt annat till mig. Och då sa han till mig att han hade en gudstjänst. Han bara, vill du följa med på en liten gudstjänst? Vi har ett litet kapell här inne, sa han. Jag bara, va? En liten kapell? Vad är det? Han bara, det är en liten kyrka, minikyrka. Så jag följer med honom in i en liten kyrka där inne. Som är ungefär lika stor som den här plattformen här. Här framme har han ett kors. Och så sitter han där, stor bibel öppnar han upp. Och så sitter han och läser från Psaltaren 23. Herren är min herde. Men han sjunger ut det. Herren är min herde. Och jag bara sitter där bak. Och jag tror att den är lite knäpp den här pastorn, tänkte jag. Jag sitter där och bara lyssnar på honom. Men han är väldigt speciell. Han hade vitt skägg, såg ut som en jultomte, rosa kinder. Väldigt kort och fin stormagad han. Väldigt kort, väldigt glad. Han såg ut som en liten smurf. Det är en bra beskrivning. Men fylld av kärlek. Och jag tänkte, vilken härlig gubbe egentligen, tänkte jag. Så jag kunde inte bli arg på honom. Så jag sitter där i alla fall. Och sen har han då liksom läst klart den här salmen. Så vänder han sig till mig. Så säger han så här, Bets, har du hört om Jesus och de två banditerna? Sa han till mig. Jag bara, va? Vadå två banditer? Det var en rånare och mördare som hängde bredvid Jesus. Visste du inte det? Och jag bara, nej, jag visste inte det. Vill du höra den? Ja, jag är en rånare. Det är en rånare, varför inte? Jag började identifiera mig liksom lite grann i den storyn. Då började han berätta lite snabbt vem Jesus var och vad som hade hänt med Jesus. Att några timmar tidigare så hade han liksom stått framför en folkmassa. Och då hade han liksom möjligheten att bli benådad. Och Barabbas var ändå en bandit, en rebell som hade mördat människor och som satt redan inne i fängelset och sattes bredvid Jesus för att han skulle vara den som skulle åka tillbaka in i fängelset och Jesus skulle frias. Det var planen. Men så var det inte. Det var inte så. Så folket valde då att korsfästa Jesus, att han blev då inte benådad och Barabbas var benådad istället. Och efter det så sliter de ner honom till mitt av torget där och sliter av hans kläder och piskar honom 39 gånger, sa han till mig. Och jag tänkte så här, hur kan man göra det? Det är en oskyldig människa. Jag hade ingen aning vem Jesus är. Jag sitter där i mitt mörker. Och mitt hjärta som var hårt började bli mjukt. De piskade han 39 gånger. Och romarna, de är väldigt, väldigt onda i sina liksom torterande verktyg som de hade på den tiden. Och piskorna hade små, små järnspikar som var böjda. Så de slet upp köttet på hans rygg liksom. Så 39 gånger. Och jag hade läst någonstans att hade de piskat han mer än 39, 40, 45, då hade han dött av smärtan och förblödningen. Så de visste exakt hur många gånger de skulle ge det på honom. För att maximalt för att han ska få pina. Och inte nog med det sen så tar honom, lägger honom liksom där och människor får skratta åt honom, slänga på honom massa saker. Så ska han bära ett kors som väger jättemycket upp för en backe som heter Golgata. Och på vägen så stod en massa människor. Och jag bara... Mitt hjärta har varit helt krossat. Jag tänkte så här, hur kan man göra så här? Han fick hjälp att bära korset på vägen upp. Och sen kommer han hela vägen upp till toppen. Helt utmattad, blodig, sönderslagen. Lägger honom på ryggen. Tar de fram spikar, lika stora som våra pekfingrar. Titta på era pekfingrar, de är stora. Och så hamrar de in i hans händer och fötter och reser upp honom. Och bredvid honom nu. Så hängde det två kriminella. Den ena var rånare, den andra var mördare. Och så ska jag läsa vad det står. Så en av brottslingarna som hängde där hånade Jesus. Är inte du Messias? Rädda då dig själv och oss. Och när pastorn läste det här. Jag blev så arg inombords. Jag tänkte, hur kan man hålla på så här? Man är i slutet på sitt liv. Och hur kan han börja giddra med Jesus? Hur kan han förtala Jesus? Så jag ställde mig upp där inne och jag var arg. Jag gick fram och tillbaka. Jag var väldigt arg. Tittade på pastorn. Och då pastorn kollade på mig så började han skratta. Hi, 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 hi. Och jag tänkte, vad är det han skrattar åt? Då sa jag, vad skrattar du åt? Det här är inte så roligt. Han bara, precis som du reagerade den andra rånaren, sa han till mig. Jag bara, va? Ja, så berättade han för mig att den andra brottslingen tillväga rättade den andra. Han sa, fruktar du inte ens Gud? Du som har fått samma dom. Vi får det vi har förtjänat. Vi döms för våra brott, men den här mannen har inte gjort någonting åt. Sedan vände han sig till Jesus. Och det var det här som förvandlade mitt hjärta och förvandlade mig. Och jag såg på vem Jesus var. Han vände sig till honom. Och så sa han till honom: kom ihåg mig när du kommer till ditt rike, Jesus. Vad gjorde Jesus? Han vände sig till honom direkt. Han väntade inte. Han vände sig direkt till Jesus. Till honom, så sa han så här: sannerligen säger jag till dig, redan idag är du med mig i paradiset. Redan idag är du med mig i paradiset. När jag fick höra det, jag fick se en så stark syn på att jag har ett val i mitt liv. Antingen så ska jag vara den som förnekar Jesus, jag fixar det här, det är lugnt. Eller förnedra mig själv genom att tro att jag kan ta min egen väg och få se hur det slutar. Eller så vågar jag erkänna att jag behöver dig, Jesus. I alla delar i mitt liv. Om inte jag känner dig, jag vill lära känna dig. Ödmjuka mig så att jag får bli en del av vad du vill i mitt liv, Jesus. Just att ha en längtan av att vilja följa hans väg och hans vilja. Jag gick i alla fall därifrån, in tillbaka till min cell. Blev totalt krossad, vart jag. Och jag fick se en helt annan bild på vem Jesus var. För jag trodde att jag var ovärdig. Eftersom jag var en människa som hade liksom proppat på mig så mycket mörker i mitt liv. Jag trodde aldrig Jesus var för mig. Det går inte. Jag hade fel. Så fel jag hade. Hur Jesus mötte mig där. Med en väldigt funny looking pastor som hade en extremt stark budskap. Om att vem du än är och vilken en bakgrund du har. Så kommer alltid Jesus möta dig där du är. Amen. Så underbart. Och han vill bara ta in dig i sin famn och visa dig hur mycket han älskar dig. Han vill ha en relation med dig. Ingen religion. Utan en relation. Och det här var någonting som var extremt uppfriskande för mig. Och skrämmande såklart. Är jag värdig nåd och förlåtelse? Vi kan ju gå runt och tänka så ibland. Nej, men jag har gjort så mycket fel. Jag kan inte. Jag kan inte ens titta upp mot korset längre för jag skäms. Kommer Gud ens förlåta mig för det här? Kommer han ens hjälpa mig? Hur kan han hjälpa mig? Hur kan han ens se på mig? Jag som har gjort det här. Eller så här ser min situation ut. Alla de här lögnerna som djävulen försöker lägga över våra liv. Men vi har fått någonting annat. Vi har fått en Gud som har vunnit över mörkret. Han tog allting på korset. Våra problem. Våra synder. Våra brister. Allting som vi kom kort på har han svar på. Och det är våran Jesus. Och jag vill bara läsa upp en sista bibelord här. I Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För var och en som tror på honom inte ska gå förlorade utan ett evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma den. Utan för att världen ska bli frälsta genom honom. Halleluja. Genom honom. Han är bron till din och min lycka. Han är bron till vårt liv ska få gå från seger till seger och härlighet till härlighet. Och allting som du och jag går bär på, allting som vi brottas med i våra liv, han är lösningen till det. Och allting vi söker i våra liv finner vi i honom. Amen. Så att idag har vi en bön som vi ska alla be tillsammans. Det är att Gud aktiverar en galen tro i mitt liv. Amen. Jag vill att vi ska bara blunda. Böj ner era huvuden. Så ska vi bara bjuda in heliga anden i våra hjärtan. Så ska vi fråga honom. Först och främst, vad är det jag har i mitt liv som jag behöver överlåta till dig? Finns det områden i mitt område i mitt liv där jag behöver be om förlåtelse för? Finns det saker och ting du behöver rena mig ifrån? Herren, hjälp mig. Att se det jag inte kan se. Be honom öppna ditt hjärta om du har blivit hårt genom att människor har sårat dig. Eller att du kanske har en bitterhet i ditt hjärta. Som har bromsat dig och distraherat dig, manipulerat dig bort från Gud. Så idag bryter vi den oken över ditt liv i Jesu namn. Du är menad att gå i frihet. Fullständig frihet. Det som bekymrar dig i ditt liv. Idag ska Herren bara få ta bort det just nu. I Jesu namn. Tack Herre Jesus. Om du har tvivel i ditt hjärta idag, om du känner att det här kommer inte funka, eller det här vet jag inte ens om det är möjligt. Allting som är omöjligt för dig är möjligt för Gud. Allting som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Han ser dig exakt där du är i ditt liv. Han ser dina sorger, han ser dina sår, han ser det du går bär på. Han vill göra dig fullständigt fri och hel från det. Låt ingenting stoppa dig. Låt ingenting stå i vägen för att ta emot vad Gud har för ditt liv. Ska vi be alla tillsammans här nu? Ska vi be alla tillsammans? Vi lägger våra händer på våra hjärtan. Du som är idag, vad du än brottas med, allting, så ska vi bara överlämna allting till Gud. Allting. Så säger vi alla tillsammans, vi ber tillsammans. Tack Jesus. Jag vill höra ännu högre. Tack Jesus. För att du älskar mig. Allting jag bär i mitt liv just nu överlämnar jag till dig. Himmelske Fader, jag ber att du fyller mig med ny kraft. Öppna mina ögon. Öppna mina öron. Och fyll mitt hjärta med den heliga anden. Jag ber just nu att du hjälper mig att gå med dig 100% i alla delar i mitt liv. Och jag ber Fader att du aktiverar galen tro i mitt liv. För mig själv, för andra människor och för alla mina situationer. I Jesu Kristi namn. Amen. 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 Tack Jesus.